Gata upp och gata ner podcast återvänder in i era lurar så här på lill-lördag för att knyta ihop säcken kring vad som har varit den allsvenska våren. Mitt namn är som vanligt Vincent Messenger och med mig har jag Pontus Hammarkvist. Hur är läget, Pontus?
Läget är bra faktiskt. Det känns nästan lite konstigt att stå i studion här med dig igen. Det var ju uppehåll förra veckan för guggen ofrivilligt. Du åkte på lite sjukdomar, jag åkte på lite småsmällar också. Men avsnitt 150 ska ju avverkas och den får göra det helt enkelt den här veckan. Så att det är jävligt bra och det är jävligt kul att vara tillbaka i studion. Det känns lite så här, nästan lite som att vi börjar om igen, som att det är typ första avsnittet.
Ja, nej men det blir väl lite så. Det är ju en form av jubileumsavsnitt, men även där på grund av lite sådär sjukdomsvecka och så har vi inte kanske fått till någon planering för att göra något speciellt just för det här avsnittet. Men jag gissar väl att avsnitt 151 kommer bli kanske lite mer jubileumsartigt.
Ja, vi får fira det helt enkelt efterhand. Vi kan ju inte döpa två avsnitt i 149, så är det ju.
Nej, det får de hålla på med uppe i andra poddar uppe i Stockholm, ja, och diverse andra orter.
Exakt, vi kan ju inte hålla på och byta massa avsnittsnamn och byta typ så här årtal och sånt där. Det är sånt gör man väl ändå inte.
Nej, rätt ska vara rätt.
Ja, exakt.
Så är det.
Är det 1897 eller 1889? Jag vet inte. Det här är i alla fall avsnitt 150, det kan jag lova.
Ja, det är givet och vi lever förhoppningsvis alltjämt i år 2022.
Ja, vi får väl se.
Ja, det är alltid oklart dessa tider. Men nej, men fan, det blir väl lite sådär, det blir en bit efter, men det kanske bara är bra utifrån att folk kanske var lite besvikna sedan Elfsborgsmatchen sist och 125-årsjubileumet som ägde rum på Parken. Men jag tänker ändå att vi ska sådär lite mer än en vecka, 10 dagar senare, så ska vi väl ändå försöka summera den matchen en liten kortis i alla fall. Och sen ska vi snacka en hel del om damerna, tänker jag. Och sen så är det ju även, har ju hänt en del på Silly-fronten.
Ja, ja men och Silly som jag fan älskar att prata om också. Det är ju roliga, konstiga, jobbiga tider mellan varven, fönstren öppna. Men det är ju någonstans trots allt lite spänning i kroppen. Och man får lite det här magpirret varje dag man vaknar. Har det hänt någonting? Man tar upp telefonen och så scrollar man igenom hela Twitter och man kollar igenom NT och så har man liksom koll på vad som händer. Och något nytt rykte kommer ut för en minut sen. Och det är roligt. Jag tycker att det är jävligt kul faktiskt med Silly. Så att det börjar hetta till lite igen.
Ja, och sen någonting annat som är jävligt kul, det är ju att Totte Nyman har blivit uttagen i landslaget. Så det ska väl också adressera i sinom tid, tänker jag.
My guy.
Verkligen. Innan vi glider in i det här avsnittet med full jäkla kareta, så är det ju så att vi har en kär och stolt sponsor i form av Lokal Catering som ska få lite uppmärksamhet. Och det är ju så att nu är det fan i mig sista rycket, va? Jag ser dessa studentmössor överallt och det vankas mottagning nu på helgen som kommer. Och har ni inte löst det här, så kanske ni kan ha lite flyt och höra av er till pojkarna nere på Lokal och se till så att de gör så att din tonårsdotter slash son inte hatar dig resten av livet för att du fuckade upp maten på studentmottagningen.
Ja, verkligen. Men alltså, ta den chansen om ni inte redan har gjort det. Och som sagt, vad har ni liksom inte valt Lokal Catering än, så gör det. Men och för all del, det väntar ju en sommar, det väntar ju alldeles snart midsommar också. Det kan ju vara ganska skönt att slippa de här jävla midsommartallrikarna man ska stå och gneta med i köket hemma. Man vet ju hur jäkla kul en midsommar är när man blir ditbjuden, va? Men det är ju inte så jäkla roligt när man bjuder in till en midsommarfest. Och då är ju grabbarna på Lokal något sån här bättre också. Så att undersök alla problem ni kan hos dem och bara hör av er till dem och lös sommarfesterna helt enkelt.
Ja, men det är aldrig roligt att själv vara den som får stå och skrubba potatis.
Nej, fy fan, alltså det är inte roligt. Och man vet ju också att bättre kockar än en själv finns. Och det finns i, som du har sagt i tidigare avsnitt också, på Lokal Catering. De är ju vassare än både dig och mig i alla fall, kan vi säga.
Ja, alltså du drar ju inte elen själv i badrummet.
Nej, så är det.
Nej, så att, varför ska du stå och laga mat när det finns folk som gör det mycket bättre än du?
Så är det. Gå in och följ dem på Instagram, Facebook. Där får ni upp en hel del uppdateringar om vad som händer. Där har ni även kontaktuppgifter till dem, så att ni kan ringa till dem och gå ner och snacka med dem. Tycker jag är nästan det bästa alternativet, så kommer ni få den toppen och den bästa servicen och Norrköpings bästa cateringföretag av Lokal Catering.
Verkligen, verkligen. Stort tack till grabbarna nere på Lokal.
Tack Lokal.
IFK Norrköping firade ju alltså sin 125-årsdag med att spela 2-2 mot IF Elfsborg på Platinum Cars Arena. Hur var ditt intryck av jubileet?
Mitt intryck av jubileet var, men det var bra. Alltså det var verkligen bra roddat. Lördagen var ju, tyvärr fick man ju inte tillgång för ens egen skull att se hela den här dagen, men jag fick äran i alla fall att få komma dit ändå, som jag tycker är en ära att jag hann liksom dit och få se lite intervjuer med Mats Willner och tjejerna och även lite fotboll U19-match. Fick se lite folk som plågades i tatueringsstudion. Man fick se liksom miniatyrparken och strosa runt på parken. Bara det var fantastiskt bra roddat och jättekul att vara på plats. Så att det var verkligen en så här 10 av 10 dag trots allt. Så att lördagen, kanon. Söndagen, perfekt också på det här sättet. Alltså vädret svek ju inte en sekund. Ladda upp tidigt som satan, drack bärs och käka lite risotto scampi på Don Luigi. Gassande solsken och man liksom brände sig en hel del också, så att på så sätt så var det ju bara fantastiska dagar man kunde få uppleva med IFK Norrköping och liksom få fira 125 år på ett värdigt sätt på det här sättet. Om man bortser från det som liksom kanske hände på planen, även om jag inte tycker att det kanske var någon dålig liksom, dåligt resultat eller en dålig match eller en tråkig match, men just det här allting runt omkring är ju någonstans där man måste få nosa på också, som är så förbannat trevligt och kul. Det tror jag nog att du skriver under på.
Ja, men verkligen. Det var ju otroligt väder framförallt. Det var ju så galet varmt på kurvan, får man ju säga, under den här matchen. Och det var verkligen sådär att vädergudarna klev fram och bjöd på lite gött för ett sånt här fint jubileum.
Ja, men verkligen. Nej, det var sjukt bra. Hur kände du själv? Du dök ju upp lite bakfull den här dagen, här för mig. Och kom typ strax till matchstarten någonstans. Men du var allt jämnt på plats och stod på kurvan med mig och försökte stötta Totto och grabbarna i alla fall.
Ja, nej, men jag kände väl att vad fan, Peking fyller ändå 125 år, så då får man dyka upp och säga grattis, tänkte jag. Så att jag rullade upp där någorlunda trött med de största solglajerna jag kunde hitta, men det
kan lägga, kan lägga upp en bild på det sen, hur bakfull du såg ut på läktaren. Kan dela det på händelserna på Instagram, så kan ni få se hur bra Vincent såg ut att må den här matchen. Faktiskt. Det var jävligt kul faktiskt att du dök upp och att du var på plats. Men hur var det, dina känslor?
Jag tycker att det var en härlig dag och det var jävligt kul. Jag hade jävligt roligt hela dagen faktiskt. Det var ju värt min tid att ta mig upp. Nu bor jag bara seriöst ett längre liksom stenkast från parken, men
det kan vara jävligt tufft det också. Ja, alltså det vet vi ju, men du är ju också lite gnällig när du är bakfull.
Ja, lite grann. Jag tyckte det var skitkul att träffa mycket folk. Det var många man sprang runt och morsa på och hängde med och men det var roligt. Det kändes som att alla var i lite sådär feststämning, så det var en härlig vibe runt arenan och även efter sådär. Så att det var skitkul.
Ja, men vi har ju snackat om det också i podden tidigare, eller jag har pratat om det. Du går ju inte på alla matcher, men just det där med att såhär, när det är en feststämning och det är lite helg och liksom folk som pratar med en, och verkligen är ni som kommer fram och liksom snackar och pratar om att ni uppskattar podden och man får surra liksom fotboll med folk man kanske inte alltid känner igen eller träffa tidigare. Det är ju askul verkligen, måste jag säga. Och det tror jag nog att du skriver under på.
Ja, verkligen. Vi hade ju efter 2-0 där så
Jag drog ju med mig dig upp till baren.
Ja,
med
du 2-0. Du ruttnade, bara, nu går vi till baren. Och jag bara, ja, okej, då gör vi det.
Och då blev Totte sur på mig.
Ja, och då är det Tottenmål. Men det var supertrevligt. Träffa en jävla massa folk som ju lyssnar, som förmodligen lyssnar nu. Och det var supertrevligt. Alltid lika kul att träffa lyssnare och snacka lite podd, men framförallt bara stå och snacka lite fotboll.
Ja, men fotboll, exakt. Det är skitkul. Vi älskar ju fan att prata fotboll. Det är ju typ det enda jag tänker på när jag vaknar och innan jag somnar typ nästan. Det är nästan lite skräckblandad förtjusning det där alltså.
Ja, nej, men det är
så askul.
Galet uppskattat. Alltid lika roligt när folk uppskattar det vi gör. Och det fick vi ju sannoliken bevis på även den här söndagen. Om vi går till vad som skedde på banan då, så vi har ju foreshadowat lite, alla vet ju by now, men börjar ju inget bra.
Nej, det gör det ju inte. Eller alltså, om vi ändå ska börja den första liksom 10-15, jag kommer inte ihåg när målet kommer, 20, jag var ju själv liksom
12:e minuten.
Ja, men jag tycker i alla fall de här första 10 då, som det är, jag vill minnas att det var 15, men, och jag tycker någonstans efter 1-0 målet kommer med att vi forcerar ju väldigt högt, och det är vi som äger bollen ganska mycket, och vi vill ju mycket framåt, och vi skapar ju en hel del ändå under de här uppbyggande minuterna. Det är ganska tydligt med att vi lyfter upp Ekpolo och väldigt högt upp i banan, att vi verkligen vill vinna den här matchen och verkligen göra någonting vettigt utav det och vara offensiv och lite mer gladare. Men det straffas ju ganska tidigt tyvärr. Egentligen deras första liksom läge de får i matchen, tycker jag. Deras första liksom riktiga lite grann omställning med någon crossboll innan, och man hinner ställa om, och så är det väl Sandén som får den där bollen på fötterna och klipper väl av lite grann. Ganska vettigt att klippa av i de där lägena, för att man vet inte riktigt vad som händer. Och med det sagt så styrs ju bolljäveln på, ja, Daniel Eid, och den går in i mål, och Oskar Jansson står ju bara och kollar på en boll som går i styrfart, som du har sagt.
Ja, det är en oturlig styrning, och en Oskar Jansson som ju redan
sitter på rumpan,
som redan har stuckit och hamnar lite på mellanhand på Ashlet där och sitter och tittar på när bollen rullar in, och så är det 1-0. Tyckte det såg värre ut på plats än vad jag tycker det ser ut på repriserna sen efter.
Ja, men håller med. Det är ju en boll som styrs och även kommer lite på skruv också. Den är ju nästan på väg att gå mot stolpen, och sen skickas den in precis vid stolproten nästintill. Ja. Så att, nej, den är inte jättelätt, men det är ju lite för mycket liksom tjuvrus på Oskar.
Ja, men det är ett jävla skitmål att släppa oavsett. Däremot så släpper man tvåan sen i den 39:e minuten. Och det är inget skitmål, får man lov att säga.
Nej.
Den passningen från Simon Olsson fram till Rasmus Alm är sinnessjukt bra. Alltså så här, den löpningen tajmat med det, den passningen på ett skruvat in bakom, perfekt avvägt, och så Alm som bara lägger in den bakom.
Den kommunikationen är ju klass, men framförallt den passningen är ju bland den finare passningen jag sett på länge faktiskt på plats. Det kan jag inte ljuga om. Det är väl Daniel Eids tiki-taka ihop med Ortmark och Totte Nyman mot Sundsvall som är liksom där. Men nej, de var otroligt vast. Det enda jag stör mig lite på i det här läget är liksom, kanske inte vill hänga Oskar Jansson, som är just det där som jag har pratat om ett par gånger. Den tar han ju inte. Det är helt okej, och han är ganska chanslös på när bollen kommer där den gör. Men hans tjuvrus har jag inga problem med. Men när man börjar, du vet, när man ser under en halv sekund / en sekund när man börjar tveka. Ska jag gå ut nu verkligen? Eller ska jag skita i det? Men jag går ut. Den har jag svårt för, och där tycker jag att han tappar lite.
Men tror du inte att det där är lite en symptom av första målet då? Att han sticker tidigt på första målet, och sen att han då, när det här läget kommer, att han tvivlar lite på sig själv i en halv sekund, och då hinner han inte dit.
Det köper jag också såklart, att varför saker och ting uppstår. Det är lite som vi pratade om när Dovin gjorde två tabbar mot IFK Norrköping i cupsemin, eller vad det var. Ja, inte cupsemin. Cupkvarten var det väl till och med. Skitsamma. Men ja, det är väl klart att det speglar sådana saker, men jag tycker ändå att det där, jag har ju lite PTSD mot just sådana saker när man är så här tveksam, utan stå kvar eller gå. Det är bara välja, typ. Sen förstår jag att det är lättare sagt än gjort. Men utöver det är ett jättefint och ett klassmål, så att det går inte att hänga någon för det.
Nej, och sen så går du och jag iväg ner till baren, och när vi har fått varsin öl så hinner vi väl ungefär vända oss om, och så knoppar Kristoffer Totte Nyman in en reducering i den 41:a minuten, alltså strax innan paus.
Ja, precis, så egentligen direkt efter målet. Det är väl egentligen spelvändningen direkt efter som kommer, så att, nej, det var skönt. Jag har ju en sån förmåga att inte bli så där superglad på plats när man ligger under med 2-0 och man gör den här 2-1. Sen var, som jag sa till dig på plats också, otroligt viktigt skede att göra det direkt över, att när liksom precis Elfsborg känner att nu kan vi nog ha stängt den här matchen, så väcker vi den precis till liv igen. Alltså liksom någon slags HLR, hjärt- och lungräddning på plats direkt, och så kickar det igång liksom. Kickstarta hjärtat.
Ja, nej, den var nödvändig. Annars hade nog matchen varit borta. Vi snackade lite om det i paus, kom jag ihåg, på den här matchen, att det är fruktansvärt imponerande, måste jag säga, att se Elfsborg, alltså när de spelar. För där ser man en stor skillnad, tycker jag, mellan dem och IFK, även i perioden när IFK Norrköping är bra. Alltså Elfsborg är så jag vet inte om det beror på att de har haft Thelin så pass länge, eller att de har haft samma grupp, relativt oförändrad, alltså flera spelare som har varit med länge.
Jag tror en blandning, jag tror att definitivt att man har samma grupp länge tror jag är en styrka.
Men de är så galet samspelade. Det är, alltså just som det där, som den här bollen igenom, alltså det här 2-0 målet till exempel, att löpet tajmas med den där passningen. Det är tre spelare som är inblandade liksom och skapar den här situationen. Alla vet vad de ska vara, alla vet vad de ska göra, och även när de flyttar bollen från sida till sida så fruktansvärt fort. Alltså de har som invanda mönster så att det bara liksom bara klapp, 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 klapp. Jag måste säga att det var imponerande att se när de tryckte på.
Absolut, absolut. Nej, men de är imponerande under stunder, och sen så bara är det där som bortblåst och sen kommer det tillbaka. Det kommer ju under delar av matchen. De måste bara kunna hålla upp det i 90 minuter som de kanske haft svårt med mot vissa lag. Ska ju inte glömmas heller att Totte Nyman är ju ytterst nära precis vid kryssryggband i 45 också.
Ja, just
jävlar,
det.
Den hade ju varit otrolig. Då känner jag nog fan, då hade vi vunnit om vi hade liksom vänt där på 4 minuter.
Ja, han var vass på huvudet, Totte Nyman, för att han dyker upp i den andra halvleken och kvitterar i den 76 minuten. Abdulrazak Ishak trycker sig fram och slänger in en boll som...
En römer som kommer fram med dobbarna innan också. Fy fan vad jag hatade det där. Men, jag höll på att koka till och sen blev det mål.
Totte Nyman som väldigt intelligent nog nickar ner bollen i hörnet. Målvakten kommer ifrån, vilket gör det väldigt svårt för Rönning att få upp tassarna, och så är det 2-2. Och sen är det ju, det var en jävligt underhållande match hela vägen igenom, och det är ju ett gäng chanser. Det ska väl vara en straff till Elfsborg också i den andra halvleken. Och man har en volley som går undersidan av ribban som klänger lite på mållinjen, och sen har ju även Peking då en stor, riktigt stor chans egentligen utöver frisparken, det absolut sista som händer. Men där är det väl Elevi igen, va, som skjuter i stolpen, och Totte Nyman som följer upp med en retur där han också väldigt sådär kvicktänkt, intelligent nog bara försöker fokusera på att, för bollen kommer så fort, fokusera på att försöka trycka ner bollen. Men trycker ner den lite för mycket så att den studsar precis över. Ja. Det var ju fruktansvärt nära att han fick fullborda sitt hattrick där och vända matchen. Och en svängig match, en väldigt underhållande match, och där resultatet, inte bara det oavgjorda utan även att det slutar just 2-2, känns väl ganska rättvisande för hur matchen såg ut.
Jo, men det gör det. Alltså efterhand, och jag var väl, man är alltid besviken någonstans, framförallt efter förväntningarna, och helgen hade börjat så bra. Man vill ju såklart vinna när man fyller 125 år, men att få med sig ett kryss i alla fall känns ju bättre än att åka på den där liksom 2-0, och sen att vi ändå vänder hela spektaklet. Och jag tycker någonstans att vi är jävligt nära av den matchen, även om de har ett gäng lägen också. Så ja, det liksom lutar hela tiden åt att något av lagarna kommer göra 3-2 målet, men det blir liksom aldrig av åt något håll. Och det är tråkigt när Norrköping ändå är så nära, än det ändå det läget jag väljer att fokusera lite mer på här, som hade varit skönt. Men ja, rättvist resultat, absolut. Jag ska inte babbla på så mycket mer om det där.
Om vi lite snabbt ska gå igenom en hårtork och 3 stjärnor då från den här matchen. Med lite distans.
Ja, men med lite distans så tänkte jag faktiskt, men ju mer jag pratar om det, så Oskar Jönssons liksom etta och tvåa som jag tycker är ingripande lite svagare, så vill jag igenom en lite lättare hårtag från början, men väljer att bortse från den faktiskt, för att någonstans så räddar han oss också i den här matchen efter att han har gjort de här misstagen. Vi får in den här 2-1 målet, och sen har vi även i början av andra halvlek där han står för jättefina aktioner och en jättegivet målchans också, så att där hade vi kunnat tappa det helt igen. Så att jag väljer att ändå inte ge den, även om jag tänker vara ärlig med att jag tänkte ge den till honom. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår hur du tänker. Men det är ingen som förtjänar en hårtork.
Nej, jag tycker nog faktiskt inte det ändå. Alltså jag sätter den i så fall lite grann på Oskar Janssons 1-0 mål där.
Ja, men det är väl härligt. Man ska väl vara snäll när man jubilerar.
Jo, men jag väljer nog ändå inte att slänga ut den. Men det var väl där jag nosade åt i alla fall. Tycker du någon annan skulle förtjäna en hårtork den här matchen?
Nej.
Från ditt perspektiv?
Nej, egentligen inte. Jag tycker väl inte att någon är sådär liksom... Jag tycker ingen står ut med någon form av dålig prestation utöver Oskar Jansson. Eventuellt, om man tycker att han kunde göra mer. Men som du säger, han kommer igen i matchen, så att, jag förstår vad du menar. Jag köper det.
Jag väljer nog att plocka bort den från min lista ändå. Men jag är ärlig med att den låg där och nosade. Då ska vi se. En stjärna i alla fall går ju till Aris Gulason, tänker jag.
Mm. Det tycker jag var ett bra
assist.
Val. Mm. Och kommer in och ersätter De Brito.
På ett bra sätt.
Gör det alltid liksom fullt godkänt och står upp bra. Och står ju för en framspelning till vad som är nästan det viktigaste målet i matchen ju, precis innan paus.
Precis, precis. Så att, två stjärnor till Jari Skulason, eller en stjärna till Jari Skulason. Två stjärnor går till Jakob Ortmark, tänkte jag säga.
Ja, det tycker jag också är ett jävligt bra val. Tycker han men han är fin. Jag gillar
honom.
Han
är bra på mittfältet. Han har verkligen kommit in på det där mittfältet och gjort den lite grann till sin egna, och verkligen efter Fransson kanske inte hade en så här topp mittfältare förra året, så han verkligen varit bra i år tycker jag. Viktig där inne.
Ja, nej men att flytta bollen fort och är väldigt viktig mot det här Elfsborgs mittfältet som försöker pressa ganska hårt när man spelar upp, och där kommer han med mycket trygghet och vrider och vänder med sin låga tyngdpunkt på ett sätt som är jävligt jobbigt för dem att ha koll på, och startar ju många av Pekings anfall från att han får ta emot bollen centralt och sen fördela ut den. Så att, även det tycker jag absolut var ett bra val, och jag gissar väl att de tre stjärnorna är ganska givna.
Ja, men alltså jag tror att jag hade åkt på jävla massa skit i den här podden om jag inte hade sagt det, och jag hade nog verkligen velat ge så mycket skit till den som inte väljer att ge det till stadens absolut finaste och vackraste stjärna vi har i det här. Det är ju såklart våran son, Totte Nyman, stadens son.
Kristoffer Totte Nyman, tre stjärnor, gör två mål och är ju en hårsmån från att göra ett hattrick.
Ja, och är ju liksom ständigt hot för det där liksom backlinjen hela tiden, och de hatar ju att möta Totte Nyman. Det är ju varenda lag i den här serien. Så att, otroligt duktig, sliter mycket, får med sig mycket boll och får även jobba mycket på huvudet den här gången, och det visar han att han är stark även om han inte är, ja, missar två, men han sätter två och är ju ytterst nära från att göra det tredje också, som du sa.
Ja, och han är ju synnerligen i stekhet form, Totte, och det belönades ju här i måndags med en uttagning till Jan Anderssons landslag. Landslagsledningen gick ut med att eftersom Dejan Kulusevski är avstängd här i matchen mot Serbien imorgon torsdag, och man tappar ju även en defensiv pjäs i form av Alexander Milosevic, så kallas Tonje Sundgren och Kristoffer Totte Nyman in till landslaget för den här matchen mot Serbien på torsdag.
Mm, ja men verkligen, så är det. Jag vill bara säga det med det sagt, när Totte Nyman kommer in, vissa blir lite förvånade. Jag hade kanske inte riktigt räknat med det heller. Men jag kan inget annat än att säga, jag är så glad över att han får den här chansen, även om han kanske inte kommer få spela eller vad som än händer, men bara höra och få läsa och få se Totte Nyman dra på sig den svenska landslagsdressen gör mig otroligt stolt och glad, för att han är en sån fantastiskt fin ambassadör. Han är inte bara en bra fotbollsspelare och Sveriges bästa nia om du frågar mig, utan han är en sån underbar ambassadör för den här staden, och han känns som att han är Norrköping. Han går ut och liksom representerar hela staden här någonstans, och det är så sjukt coolt, och jag är så glad för honom. Han förtjänar verkligen den här chansen.
Ja, nej, men superkul för honom, och vi snackade om det att det finns ju ett par namn där som är smidiga att kalla in just för en match, alltså som spelar i Allsvenskan. Känns som att det är en av anledningarna. Där det kanske finns en Alexander Jeremejeff som skulle kunna varit aktuell till exempel, men att Totte får ju det där lilla trumfkortet just på grund av sin relation till Janne sen,
absolut,
och landslaget sen tidigare.
Så är det säkert, absolut, och Janne gillar ju att veta vad det är för spelare han plockar in och veta att han kan lita på dem och vet vad han får ut av dem på träningar och liksom runt laget och även i eventuellt i ett matchspel också såklart. Så att nej, jag förstår lite av Janne efter man har lärt känna honom och han funkar som tränare.
Ja, men superkul för Totte. Det måste vi verkligen från podden. Vi älskar ju Totte. Han har ju varit med oss två gånger. Både i det vanliga poddformatet och i livepodden. Och vi är alltid lika glada att få umgås med honom. Och han är alltid lika ödmjuk och trevlig och inställsam. Och bara jävligt bra att ha att göra med helt enkelt. Så att stort jävla grattis till Totte. Och bara hoppas att han kör järnet här på alla träningspass. Och om han nu får några minuter på torsdag.
Verkligen, verkligen. Jag hoppas att få se honom från sidlinjen, få hoppa in i alla fall. Det hade varit så förbannat kul i alla fall.
Ja, nej, men man får ju sitta bänkad och kolla i alla fall ifall det finns chans att han får gå in och göra några minuter för
kör hårt nu,
gamla
Totte,
Svedala.
Fan. Kom igen nu.
Ja, nej, men stort grattis till Totte. Om vi ska flytta över från herrarnas representantslag till damernas för idrottsföreningen Kamraterna Norrköping, så är det så att de har alltså tre raka vinster nu. Sex matcher utan förlust. Man släpper inte in några mål knappt, och Lovisa Gustafsson har gjort mål 6 matcher i rad. Det går bra nu.
Alltså jävlar, det är verkligen känning på den där toppen, och elitettans starkaste lag just nu över de senaste matcherna, och är verkligen trummat på ordentligt, och man kommit igång med det där man har sagt att man har haft svårt i era mål, och visa verkligen då bevisat alla som kanske har börjat prata om att så här, ja visst, platsar hon i topplag i elitettan, skulle hon kunna spela i allsvenskan, hon är så otroligt viktig. Alltså det, om vi pratar om Totti i herrarna, så är Lovisa minst lika viktig i det här laget och det här lagbygget. Utöver den hon är som person också i omklädningsrummet och allt runt omkring, och den nivån hon sätter, så gör hon ta med fan alltid mål också.
Ja, är grymt. Både framåt och bakåt på alla sätt och vis. Så det går ju inte att... Alltså det måste man ju säga. Nu kan man ju höja Lovisa Gustafsson för sin form. Man kan ju höja även Mimmi Asperoth här som nu senast. Verkligen känns som att hon börjar varva igång nu, vilket ju också är fördelaktigt för laget, men det är väl ändå framförallt så att det känns som att de verkligen är en fet enhet, det här gänget.
Verkligen, det känns som att det är ett lagbygge som sitter jävligt bra. Vi fick den turen innan den här matchen i som spelades mot Sundsvall senast, när man vann med 3-0, som vi pratade om just nu då, på hemmaplan. Då var ju Torane upp och pratade lite grann i på terrassen, IFK-terrassen uppe på VM-läktaren inför matchen, och han, det känns bara som när man hör honom prata så får man dels ett förtroende för honom, och det känns som att tjejerna haft det hela tiden som jag pratat om också, men den här liksom taktiska kunskapen som finns igenom också. Jag tyckte det var intressant, han pratade om lite lätt, nu nämner inte han alla grejer såklart inför liksom, han stod och pratade ett par minuter, men deras vänster mittback i det här försvaret, den gick ju sönder förra matchen innan det här, och gick, drog korsbandet, så det var en ny spelare som hade bara spelat 20 minuter förra matchen, och man ska testa henne till en början, och det är det första man gör, och snackar om att man vill göra första målet första 5-10 minuter in i matchen, och det kommer redan efter 5 minuter, och man har utmanat henne 2-3 gånger, och det har liksom varit nära på mål, ja, 3 chanser redan på 3 minuter typ.
Ja, men det känns ju som att
det är bara där, så känner jag att respekten blir ännu större för Torane när man får de här små fraserna från honom.
Ja, men det känns ju som att professionaliteten överlag har ökat, alltså i takt med de monetära resurserna och det allmänna intresset från föreningen. Och det grundläggs ju i en sån rekrytering som Torane Fredheim. Han har ju tagit med sig en, kan jag känna i alla fall, en känsla av professionalism och liksom detaljrikedom som är både nödvändig och framförallt jävligt bra.
Ja, men verkligen, och det känns som många tjejer i laget, och jag vet att det var väl Taylor som hade sagt det när hon var skadefri, att så här, varför har inte andra tränare berättat det här för mig tidigare, att jag ska göra si och så, och att hon märker liksom en explosion bara på ett par träningar på små detaljer, och det märks att Torane är, har varit en spelare på hög nivå, men också varit tränare under så många år, att IFK Norrköping och kanske damfotbollen i elitettan vissa gånger kanske saknar det där liksom extremt liksom lite mer högre nivå på tränarbänken. För bara kolla Sundsvall senaste gången, så tyckte jag bara att ja, inte att det fanns där riktigt. Jag satt precis bakom deras bänk också.
Nej,
och så det... Att det är en otrolig tränare att ha, om vi nu ska lyfta, om vi inte bara ska lyfta spelarna.
Och det var ju den senaste matchen, Sundsvall hemma alltså, där man vinner med 3-0, och Mimmi Asperoth stänker dit 2 bollar i första halvlek, varav en var ett av de enklare målen hon har gjort i karriären, kan jag tänka mig.
Ja, men så är det ju. Båda var väl inte jättetuffa för en egentligen. Det är väl en boll hon krigar in på mållinjen, absolut. Och sen är det ju en felpass av deras mittback, tror jag att det är. Skickar hem den till målvakten och den går lite mitt emellan, och hon får jobba på den helt enkelt. Och runda väl halvt keepern och sen rullar in den i öppet.
Ja, och sen så stängde Lovisa Gustafsson matchen. Man kanske trodde att men nu kanske hon går mållös. Icke då. 88:e minuten så vräker hon in 3-0, och det var ju roligt när vi satt och, för jag såg inte matchen, du var ju där, så satt vi och kollade highlights, och så sa du så här: hur tror du att målet, hur tror du att Lovisa Gustafssons mål kommer se ut? Och jag var såhär, ja, och så innan jag ansvarade så bara, det ser precis ut som du tror att det ser ut.
Och det var väl så också?
Och ja, men då sa jag det. Jag bara, ja, jag antar väl att hon liksom antingen liksom vräker åt sig bollen av en, liksom sliter åt sig bollen av en motståndarförsvarare och bara flyttar på dem och stänker dit bollen med ett liksom såhär lite tungfotat avslut, men som liksom letar sig in, bara så här, trycker av det med kraft mot mål bara.
Ja.
Och det var ju precis det liksom målet jag fick, det här liksom kraftpaketet när hon bara gräver sig förbi en motståndare. Det spelar ingen roll om de är där, springer hon igenom eller så bara flyttar de på dem och sen skjuter man hårt och man träffar målet och då blir det ofta mål. Jag tycker jag får ju väldigt så liksom Diego Costa vibb av många av hennes mål som hon gör.
Verkligen, nej, men det är ganska kul, du förklarar ju målet. Nu har du ju sett det för sig efterhand, men du hade ju kunnat förklara det precis så här och så är det ju exakt så som målet såg ut. Och det, hon gör ju exakt det, det är ju mittbacken som kladdar boll lite för länge och inser inte att Lovisa Gustafsson kommer fucking köra över henne. Så att det var inte mycket svårare än så, och slutresultat blir ju 3-0. Någon jag tänker att välja hylla lite extra till det, även framför allt är framme. Om man ska liksom välja tre i den här matchen så tycker jag nog att det är de där framme. Det finns ett par damer till i det här laget som kan vara med där och utmana. Men Sabina Ravenel, alltså jävla vad viktig den förlängningen har varit också. Hon missar ju tyvärr ett jätteöppet läge från en, jag tror att det är Molly Wicklander som slår en otrolig,
ja, den passningen är helt sjuk
passning.
Alltså.
Ja. Ja. Så vacker, hon är helt jävla renspelad och får bollen kanske lite för länge på fötterna och vet inte riktigt vad hon ska göra och skjuter, ja, den mitt,
exakt,
på
keeper. Tänker efter lite för mycket.
Men Molly Wicklander gör en jättebra match också med Kat som vanligt. Men Sabina Ravenel, alltså hon är jävligt offensiv och vass och störig i matcherna. Alltså motståndarna gillar inte att möta henne. Henne och liksom Molly Wicklander känns som att de inte älskar att ha emot sig alla gånger. Och sen är Lovisa här kraftpaketet som de pratar om. Så att det är ett otroligt roligt framtungt lag vi har ihop med väldigt bra backlinje som är tryggheten själva ihop med Proppis i mål.
Ja, men Chalakovic-tvillingarna vet man ju vad man får utav liksom, och Ebba Handfast har ju kommit in.
Hon också stor, så
stor
bra,
favorit
alltså
för mig, Ebba Handfast. Och sen har man ju liksom Proppis där bakom som ju är en av seriens bästa målvakter, och hon behöver inte ens bli testad ibland. Men nej, man vet att hon finns där ifall någonting går åt helvete.
Hon vart ju lite halvtestad där ett par gånger och ändå är stark när man inte har fått göra så mycket ingripande och ändå är där på rätt plats. Och Klara Flenhagen är också hur bra som helst. Så att, nej, jag tycker att den här första halvleken som jag ser, det är ju otroligt varm på läktaren igen. Och framförallt inte då minst på plan där solen gassar på. Första halvlek är det bästa jag har sett IFK Dam spela fotboll, Vincent.
Ja, men det är väl ett jävligt bra betyg.
Ett jävligt bra betyg. De var otroligt bra, för att jag vill verkligen höja varenda tjej i det här laget efter den halvleken. Men jag tycker att från trean där framme sticker ju ut lite grann.
Ja, men det är,
men det blir ju så med tanke på att de inte blir testade jättemycket eller.
Det är sannoliken ett riktigt fint lagbygge, och vi har ju snackat om det här redan sedan försäsongen att det har känts som att det är något spännande på gång, och nu börjar det ju den här utväxlingen att ske här.
Det är 2 poäng från första platsen.
2 poäng från första platsen, och det är bara, man hoppas bara att det ska hålla i sig. För att det blir ju en, kommer ju en höst också, och då testas ju karaktären av truppen på ett annat sätt. Men kan de fortsätta spela så här, så kommer de utan tvekan vara med och slåss om det in i slutet.
Jo, men absolut, men det känns också som vi har lite rutinerade spelare, lite äldre spelare kanske på planen ibland också, med Mimmi, och då har liksom Lovisa, Sabina som också har lite ålder, Ebba Handfast som är otroligt bra där bak. Det känns som att vi börjar hitta den här balansen i truppen mycket mer i år ihop med Torane som ställer ut truppen fantastiskt bra, och känns som att han har hittat sina 11 ändå trots allt, fast att Taylor har försvunnit på vägen.
Ja, och vi ska ju pusha lite också, för det är ju 2 bortamatcher som väntar här, och framförallt så är det en bortamatch mot Jitex som är då lördag den 18 juni dit Peking fans anordnar bussresa. Och det var ju, de anordnade ju en succéartad resa till Kalmar förra året, en dubbelmatchresa. Nu har man, och det uppskattar ju damerna enormt, det stödet de fick där nere. Nu anordnar man alltså en bussresa ner till Mölndal. Nu kanske inte Mölndal är det sexigaste resmålet i sig, men om vi har lärt oss någonting från alla resor du och jag har gjort ihop, är att man kan göra alla resmål kul med rätt upptäckarattityd, ja, och om det finns fotboll.
Så och det att, känns som att Peking fans försöker pusha för honom också.
Exakt. Har de lika bra kebab som oss, stod det ju som tagline för att upptäcka Mölndal. Så att why not åka ner till Mölndal, käka kebab och framförallt då stötta IFK Dam nere mot Jitex borta. In på Peking fans hemsida och boka den där bussresan, för att ni gör fan ingenting bättre helgen innan midsommar.
Nej fan, det där är en riktig toppenresa, någonting jag ska försöka åka ner på också ihop med Peking fans. Jag får se, så länge man inte behöver jobba så kommer jag definitivt vara på plats i förhoppningsvis ett soligt Mölndal och att det inte regnar och massa skit, men det ska bli i alla fall roligt. Men utöver det så är det väl en match till, va?
Ja, det väntar ju en match redan nu till helgen på söndag mot Team Thorengruppen FF. Någon jävla friskolekoncern som har fått för sig att starta fotbollslag.
Ja, någon sån nystartat skit sedan 2005 också.
Det gillar man ju inte.
Nej.
Friskolor gillar man inte heller.
Nej, jag vet du vad? Vet du varför jag känner det med just det här, med hela den här grejen när vi håller på och bitchar oss och säger hittan och dittan? Ska vi inte bara åka upp då? Ta poddbilen upp.
Jo, det ska vi.
Vi ska ju göra det.
Ja. Nej, det blev ju klart igår efter långt gångna förhandlingar att podden är klara för Team Thorengruppen FF Away. Så att vi hoppar in i bilen lördag morgon och bränner upp 9 timmar upp till Umeå.
Det gör vi.
Och där ska vi väl förhoppningsvis kanske spela in lite podd och sådär och ägna oss åt andra lite, dumheter.
Lite live på Instagram och lite roliga händelser, I guess, att det kommer ut där, va? Det kommer vara en ganska fullspäckad händelse, liksom story-grej uppe i högra hörnet.
Verkligen, och sen då på söndag eftermiddagen dra upp till Umeå Energi Arena, stötta IFK-tjejerna till ytterligare 3 poäng och göra jävligt klart för Team Thorengruppen vad vi känner kring friskolereformerna i det här landet.
Friskolorna ska dö.
Ja, verkligen. Välkommen till fotbollspodden Kommunisterna.
Exakt.
Här står vi emot allt sådant som privat ägande innebär.
Nej, verkligen inte. Det ska bli jävligt kul i alla fall att åka upp.
Ja, nej, och Team Thorengruppen kan ju sannoliken dra åt helvete och det kommer de få höra hela nästa helg. Så att det finns faktiskt en fin fotbollsförening i Umeå som heter Umeå FC.
Mm, det gör det. Men blir det ju i damallsvenskan just nu.
Gick upp för Umeå IK. Men
Umeå IK,
sen finns ju Umeå FC som spelar i Superettan, va?
Ja, du tänker på de där, ja. Ja, ja, just det. Då är jag med. Jag trodde vi var inne på damerna nu och inte någon här i fotboll här.
Nej, nej, men jag försöker bara klargöra att det finns fina idrottsföreningar i staden Umeå utöver då friskole företag som
det gör det
startar
faktiskt.
Idrottslag. Nej, men så att vi ska åka upp dit och hitta på en jävla massa kul grejer och det ska bli väldigt roligt. Jag känner väl kanske spontant att sådär i höjd med Härnösand, Sundsvall, där någonstans kanske jag kommer ångra mig när jag ser hur lång tid det är kvar. Men kul ska vi ha på vägen i alla fall.
Ja, men vad fan, du ska ju få stanna vid Höga Kustenbron och dricka en öl också.
Ja, du har utlovat mig bärs vid Höga Kustenbron.
Nej, jag lovar ju att köra sista biten.
Jajamän.
Så att det blir bärs där.
Det blir fint. Det är det jag ser fram emot.
Man får hitta sina mål på vägen när man åker så där förbannat långt. Alltså just att det är ju så värt att åka upp till Umeå och få se den här matchen och få se damerna på plats. Det är så jäkla roligt att göra de här borta matcherna. Man får ju hitta liksom mål på vägen och där är ju Höga Kustenbron ett delmål i den här trippen upp.
Mm, men verkligen.
För oss båda, men det är du som får dricka öl då.
Ja.
Med tanke på att jag är väldigt tydlig med att jag dricker inte öl och kör bil.
Nej, nej, och det är ju bra. Jag står i salut för dig för din stora uppoffrande för mina upplevelser på resan.
Ja, nej, men där står jag fast alltså, verkligen. Där är jag handfast, tänkte jag säga.
Är bara handfast.
Ja, verkligen.
Nej, men så att det blir helt enkelt Umeå Away och det ser vi väldigt mycket fram emot, så stay tuned här. För helgen så lär det komma en podd. Ja, men förmodligen förhoppningsvis på lördag redan.
Ja, men verkligen. Och bara håll koll på våra sociala medier, för det kommer bjudas på en hel del nuggets under helgen. Så att ni kommer få följa med, ni som inte är så sjuka i huvudet och orkar åka upp typ 9 timmar för att se på lite fotboll.
Så är det. Du, jag tänker att vi ska gå igenom lite silly här innan vi stänger butiken, för det har ju hänt lite grejer kring herrlaget.
Mm, det har ju det.
Det är ju så att allas vår favorit Jahav Guran Gurfinkel,
Gurkan även kallad,
han har lämnat.
Gurkan har dragit. Ja, han har landat på Tel Aviv.
Sorgens dag.
Otroligt ledsamt.
Jävligt trevligt i Tel Aviv dock.
Ja, men, jo, det men, vet väl han också med tanke på att han är typ uppvuxen där för fan.
Exakt, men nej, det är en mörk dag.
Ja, det är
i föreningens historia.
Det kanske inte är på så sätt. Det jag måste säga att det var tråkigt att jag aldrig fick se den gode Gurfinkel. Vi fick ju turen att träffa honom på Hugos på Stjärnkvällen. Han var väldigt trevlig och mysig och det kändes som att det var liksom en
supergullig.
Ja, fanns en bra fotbollsspelare kanske någonstans som inte riktigt fick chansen och kanske inte riktigt hittade till rätta här. Men otroligt gullig kille och jag önskar honom verkligen allt stort jävla lycka till.
Ja, ja, det gör man.
Ja.
Såklart.
Ja.
Han verkade väldigt snäll. Sen att det inte fungerade,
nej. Det
är sånt som händer. Men han lär väl hitta någon klubb nere i Israel, I suppose.
Såklart. Nej då, han vänder på den här trenden.
Ja, men det tror vi på. Stay strong, Guran, så hörs vi förmodligen aldrig i framtiden.
Vi kanske ska åka ner till Israel och ta en intervju, eller?
Ja, absolut.
Så kanske du mycket väl hörs.
Absolut. Ta lite poddpengar och åka till Tel Aviv. Det hade jag inte haft något emot. Hänga med Jav Gurfinkel i Israel.
Verkligen.
Men det gör ju att man ser osedvanligt tunna ut på den där vänsterbacken och den där jävla vänsterkanten.
Vi har pratat om den där jävla vänsterkanten sen du och jag började podda
i 3 år nu. Ja. Men nej, alltså Guran är out och De Brito är ju out for the season med korsbandsskada. Det innebär ju att man egentligen bara har Skulason, eventuellt då Agardius när han är fullt fit som kan spela där ute.
Så är det, men vi behöver ju ett first aid kit som man säger, va?
Ja, det behövs
någon. Även på andra kanten.
Ja, det behövs någonting som kan gå in och spela nu när De Brito, för att Skulason kommer ju inte vara förstahandsval där en hel säsong. Det har ju ryktats lite in då. Bland annat så är det ju en Gudmundur Thorarinsson som ju numera är kontraktslös. Har ju inte kontrakt längre nere i Danmark eller vad det var han häckade.
Ålborg, eller vad heter han?
Ålborg.
Ja, exakt, Ålborg. Jag är ganska säker på att det var han var i. På ett korttidskontrakt som inte förlängdes.
Exakt, mellanlandade där efter New York och står nu utan kontrakt. Och det är klart att många IFK-are blir ju jävligt sugna när man hör det.
Verkligen, det hade varit en jättefin förstärkning. Dels kan han ju spela centralt också om det skulle bli ett måste. För där är han ju också otroligt nyttig. Han har ju lämnat New York liksom för kanske glamorösa New York, som man ändå kanske får säga liksom. Och stuckit till liksom lilla tråkiga Alkis Danmark och hänger där. Jag menar, vad fan, då kanske han kan tänka sig att komma hem och ta ett lite godare kontrakt i IFK Norrköping på ett par, 3 år kanske ändå, va?
Ja, man kan väl
hoppas. Det borde inte kännas helt jävla orimligt i alla fall.
Nej, man kan väl hoppas. Han hade ju varit en superförstärkning i Norlings spelsystem, tror jag. Och var nog varit lite av en Norling-favorit, och han likt Skulason kan alltså konkurrera på flera positioner, vilket ju Norling har ju sagt flera gånger att han gillar spelare som kan göra.
Mm. Ja, men verkligen. Nej, och det kan han göra. Så det hade ju varit ett drömnamn verkligen att få tillbaka. Det är väl en av de liksom återvändande spelarna som man lätt stirrar sig lite blind på som supporter, är ju en sån spelare som hade varit otroligt fint att få hem.
Ett annat alternativ på den där vänsterbacken som ju känns som kanske det mest rimliga och som det ju känns som att Peking kommer göra ett försök att gå för, det är Viktor Berg, som numera håller till som vänsterback och har gjort en minisuccé, får man väl säga, i Superettan för Norrby, 22 år gammal, där ute på vänster sida. Och ja, vi vet ju inte så mycket om honom egentligen.
Jag har ingen koll faktiskt, men alls på som han är som spelare.
Men den typen av värvningar utav spelare som gör det bra i såväl Superettan som i Division 1 för billiga pengar i en sån där liksom precis några år innan prime-åldern där. Jag är ju svag för såna värvningar. Jag tycker många såna värvningar brukar falla ganska väl ut.
Ja, men oftast brukar det ju kunna rulla på ganska bra. Man får någonting lite grann i vad man vet, vad man får ut av honom i alla fall på planen, och vad det är för typ av spelare, framförallt när han kommer från Sverige och kanske inte så långt ner i divisionerna heller, om man gör det bra i ett Norrby som ändå har väl varit ganska bra i år, om jag har förstått det rätt ändå stundtals.
Ja, alltså de har väl kanske inte varit lika bra som de var förra året den här tidpunkten, men det är absolut inget dåligt lag, och det är ett lag som gillar att spela boll, och där så tror man väl att den liksom övergången till ett Peking som också vill driva bollen i många matcher kommer vara relativt sömlös, hoppas man väl.
Ja, men jag har ju hört framförallt läst en del om honom som har sett honom spela. Där har han ju sett otroligt bra ut, säger ju folk i alla fall, från supporterbasis i alla fall. Så att det kan nog finnas någonting i den här Viktor Berg, utan att uttala mig för mycket, men det känns absolut som en spelare man kommer nog gå för och eventuellt, tror jag, säkert lösa. Sen får man väl se om det är liksom spelaren man vill ha som startar hela tiden här nu, om man går in direkt, eller om man vill ha honom till liksom framöver, om det är liksom en bra backup-spelare, eller om man vill ha honom direkt. Jag tror att man kommer gå på något mer alternativ om man verkligen vill satsa på ordentligt nu direkt här efter sommaren.
Ja, nej, men det får man väl säga. Alltså Thorarinsson innebär ju mer spets på en gång. Berg är väl en mer långsiktig investering. Så det är väl frågan om vilken väg IFK väljer att gå. Men min gissning är att man går för det billigare alternativet och plockar Berg.
Ja, jag har en
känsla för det. IK Sirius ska även vara intresserad av honom. Sägs det. Och sen är det ju det stora ryktet som ju kom i Sportbladet här för några dagar sedan, och det har snackats även i NT och bekräftats från Djurgårdens håll och Kalle Holmbergs håll, att IFK Norrköping visar intresse för sin gamla forward och skytteliga vinnare Kalle Holmberg då från Djurgården, som ju har utgående kontrakt i slutet av den här säsongen, vilket ju gör att han borde kunna gå att lösa för en kanske lite billigare peng redan nu i sommar. Och vi har ju sagt att det behövs alternativ där framme för att kunna varva lite. Och ja, Kalle Holmberg är väl inget dåligt namn, men man kan ju inte heller säga att det kanske signalerar någon sån här jätteambition.
Nej, så är det. Alltså, jag får ju gärna bli motbevisad åt andra hållet att Kalle Holmberg absolut kan stötta upp på Tottes position, eller hur man väljer att vilja göra, att han kan gå in och göra mål och vara en bra spelare igen. Han har ju kanske inte riktigt fått den chansen i Djurgården nu, även om jag tycker att han fick det ganska mycket under tidigare år här, och inte liksom nått upp till den där hypen som har funnits. Jag har kanske inte alltid förstått hypen runt Kalle Holmberg, men visst, han kan ju göra mål när han väl är inne i den där målfacit-rollen, så att det är väl bara hoppas att han kan hitta tillbaka till den i så fall. Men jag är inte superövertygad just nu, men det är oftast de värvningarna ibland, ska man också vara ärliga med, att det är så här, oj då, det mynnade ut och blir ganska bra det här ändå.
Ja, nej, men, alltså,
eller väldigt bra.
Ja, men, alltså, jag tycker inte att det på pappret är en dålig värvning. Alltså, det beror ju såklart på hur mycket man betalar och så vidare för honom.
Men
om han är lättlöst och vill gå, så tycker jag ju att han absolut kan vara med och konkurrera och spela en del under en säsong. Och om han sitter på bänken, så är han är ju bättre än vad man nu har för reservalternativ framåt, ifall någon går sönder eller man vill göra några byten för att förändra matchbild.
Så är det. Just nu så står man väl lite i det valet och kvalet. Det jag tycker någonstans att så här, ska vi plocka in Kalle? Ja, absolut. Han kommer nog kunna göra skillnaden. Samtidigt vill jag nog se en starkare nyförvärv om man just Kalle Holmberg ser ut på pappret i alla fall, även om man nu kanske kan bevisa det på ett annat sätt. Så där har vi ändå Lima som är ung, och man kan ge honom chansen också istället. Och då hamnar Lima på ett hack till egentligen.
Ja, det är väl bara det att Kalle Holmberg är en annan typ av anfallare. Han är ju mer fysisk och
såklart,
lik
Totte
i sin spelstil. Och det är väl det som är, han är ju mer av en boxspelare än vad Lima är.
Absolut.
Och kan ge någonting helt annat när man behöver forcera. Man kan spela med två forwards, för man har inte två forwards just nu som kan spela den typen av spel.
Nej, det håller jag med om. Absolut, nej, men det köper jag.
Men däremot, jag kan då, som jag sa lite i inledningen här, så kan jag känna att det också är lite sådär, ja, bättre än de alternativ man har just nu som backup. Men jag tycker inte det finns någon sån här kanske jätteexceptionell höjd eller långsiktighet i en värvning av Kalle Holmberg. Och det är väl det jag kan känna är lite sådär, att det kanske signalerar lite. Jag vet inte vad det signalerar, men det signalerar lite mättnad. Jag vet inte.
Mm. Ja, jag är nog rädd för att det kanske signalerar lite det. Du kan nog ha en poäng i det. Jag tror nog att man ser saker i det man vill ha ut av Kalle, eller vad man kan få av honom. Så att det, som sagt, var många gånger när man har sagt de här grejerna, när vissa spelare har kommit hem. Jag vet när Gerson kom hem, så var det en hel del som liksom gnällde lite grann, och sen mynnade det ut och bli att han blev nästintill den här nya Andreas Johansson-rollen, figuren och ledaren som har gjort massa matcher. Och jag menar, kan Kalle Holmberg komma hem och göra det bra, så tror jag nog att man kan stå där och vara lite förvånad och bara, oj, kunde det bli så här bra? Och så inser man själv att man inte är fotbollstränare på den nivån, alltså heller, många gånger.
Nej, alltså jag tycker att Kalle Holmberg är absolut ett bra tillskott om han skulle komma tillbaka på
så
sätt.
Men jag ser gärna en förstärkning på något mer där framme i så fall.
Exakt, ja. Det behövs ju en ytter till.
Alltså som kan konkurrera med Jemman.
Ja, exakt. För att Markovic har inte riktigt varit på tillräckligt hög nivå, tycker jag, nu när han har fått spela ett gäng matcher i rad.
Nej, så därav får vi se. Om Kalle kommer in, så får man ju hoppas på att det liksom inte är den sista utposten som jag liksom fyllt på med, utan man får lika så varenda gång som jag pratat om ett par år, utvärdera fönstret efter det är färdigt, även vilka spelare man får in direkt, och sen får man se vad vi har liksom fått när det väl är landat och klart, va?
Hur är känslorna kring Kalle Holmberg då, angående vad han var ute och gafflade om när han lämnade för Djurgården?
Nej, men många av er som lyssnar på podden länge vet jag ju allt med också, och du vet ju mycket väl som har spelat in den här podden med mig i 150 avsnitt. När han gick, så var väl inte jag den som var liksom jätteglad på honom att han skulle ta, ja, men steget upp i karriären och ta nästa steg när ni från Norrköping är ett topplag under de åren, och ja, fortfarande kanske ska vara, men framförallt just då där vi pratade om Europaplatser och vi krigade om guld 2018 och lite liknande sådana saker. Så att nej, jag var väl inte jättekär i just den grejen, så att jag tycker inte att det var okej fortfarande, men samtidigt måste man kanske gå vidare, och om han kan komma tillbaka och göra det bra så är man väl inte mer än människa och förlåter en sån grej, va?
Nej.
Men han måste komma in och göra bra, så är det.
Ja, kommer Kalle Holmberg in i sommar och gör 5-6-7 mål under den allsvenska hösten, så är det ingen som kommer komma ihåg att han tyckte att Djurgården var ett steg upp i karriären för några år sedan.
Nej, jag kommer inte vara skitarg på honom, det kan jag säga. Och jag är inte jättesur på Kalle heller idag, utan det där har landat och mynnats ut. Men ja, tycker väl fortfarande att det är lite konstigt. Kommer han komma in och göra 0 mål och få spela liksom 10 matcher varav typ 6-7 från start eller någonting, då kommer man ju kanske tycka att så här, vad var det här egentligen? Men det är någonting man får se framöver, men det är så det känns som att det kan bli. Men det känns också som att antingen kommer det bli verkligen succé med den här, eller så kommer det bli verkligen en dispo.
Oavsett vad det blir så är det ju ingenting man liksom får bånga av direkt.
Nej, nej, så är det, verkligen.
Det är ju liksom, det är ju inte så här superspännande.
Och det är väl det man älskar med silly season, när man får det liksom, det här pirret i magen när man är så här, jävlar, kan den här spelaren vara på väg hit? Lite grann som när Sead var klar, du vet, när man hade till och med lånat in honom, eller när Jordan kom och man var så här, wow, nu jävlar. Och så minnar inte det ut att det blev så här supersuccé första året heller liksom. Men det är sådana grejer man vill gärna vill se, såklart. Ja. Eller typ att Antti Johansson bestämmer sig för att skriva på ett 5-årskontrakt. Typ.
Ja, men det återstår.
Hör att jag inte har gett upp honom?
Nej, jag hör det, men det vet jag. Det kommer du aldrig göra.
Inte ens om 10 år.
Det återstår att se vad som sker i sommarens fönster i vilket fall. Vi återkommer om inte så lång tid från Umeå och våran
Björkarnas stad, helt enkelt.
Boots on the ground, som Olof Lund skulle säga, i Umeå stadskärna, där vi ska upp och heja på IFK Dam mot Team Thorengruppen FF på söndag.
Verkligen. Har ni några bra tips på schysst barhäng i Umeå om ni någon gång har varit där, så skriv till oss. Vi har aldrig varit där.
Allmänna Umeå-tips.
Ja,
någon skönt museum eller någon härlig utsiktsplats eller någonting. Fan, Lange i DMs.
El-Safari har vi sett också.
Ja, det man är sugen på El-Safari.
Så det kan bli lite El-Safari-trip också på Storhild. Ja.
Nej, vi får se helt enkelt vad det är som händer. Men det vi vet är att vi är på plats uppe i Umeå i alla fall, och att vi kommer leverera en podd till er därifrån, där det blir mycket om just damlaget.
Ja, men verkligen. Det ska bli skitkul. Så håll utkik, och stort tack för att ni lyssnade igen. Stort tack till Lokal, och ja, tack till dig, Vincent, den här veckan, att vi har gjort 150 avsnitt, hör du.
Ja, men verkligen. Tack själv. Det, ja, man har suttit här några timmar alltså.
Ja, det har fan blivit det alltså. Det trodde jag aldrig när vi började.
Nej. Nej, men det är fint, och vi tackar alla er lyssnare som har varit med hela vägen till 150, och så hoppas vi att vi lyckas trycka ut ett gäng avsnitt till innan vi till slut lägger oss ner och dör.
Verkligen, det kommer vi göra. Det kommer bli många avsnitt till.
Jajamän, men ta hand om er allihopa där ute, så hörs vi till helgen.
Det gör vi. Puss.
Puss, hej.